Då rullar det.
Välkommen till Lassgårds studio.
Välkomna.
Direkt från Medellin, Colombia.
Ja, wonderful.
Vi är så övertaggade nu. Vi har inte poddat på flera veckor.
Det känns som evighet sen ju.
Ja, men det är typ det. Mm. Jag känner att jag är fortfarande sjuk. Jag tror jag var sjuk förra gången vi poddade också. Mm. Men det är bara bit ihop.
Ja, men nu är det det.
Hur länge då?
Jo, men det är jättebra är det. Jag menar, vad, just nu går det inte att klaga på någonting, men det har varit tuffa tider så att säga. Men jag mår bra. Jag har börjat träna.
Ja.
Mm. Det låter ju inte som en här stor grej, för alla människor tränar kanske, men jag har inte gjort det på väldigt, väldigt länge.
Hur många år?
På väldigt många år. Jag har nog inte tränat liksom på 15 år.
Ja, alltså ja.
Tränat på gym. Liksom. Ja. Det låter helt galet. Ja. Så att nu har jag unnat med en personlig tränare som heter Juan. Han är helt underbar. Och han kommer med sin motorcykel från Bejo, där jag är född.
Ja.
Det är helt otroligt.
Berätta om mötet när han fick höra att du också var född.
Ja, jag ska berätta om mötet. Men han kommer med sin motorcykel och sen så tränar vi en timma på våran terrass. Och det gör han. Det gör vi 3 gånger i veckan. Mm. Så att jag känner redan att jag börjar bli stronger.
Hur många gånger har du tränat nu då?
Nej, det är inofficiellt.
2 gånger?
Jo, vet. Glaset är halvt fullt. Men jag berättade för honom att jag var från Bejo. Han blev så otroligt glad. Han kramade mig och liksom. Och man måste nästan se det, för att han är ju liksom en rätt stor man.
Ja.
Otroligt vältränad. Så att det såg ut som att han kramar en liten kyckling liksom. Men han blev väldigt glad och jag blev väldigt glad. Mm. Så att nu har vi hittat varandra.
Ja, ni är från samma town.
Exakt.
Här i Colombia.
Mm.
Nej, men alltså vi har ju haft en helt... 2 helt galna veckor.
Mm.
Alltså vi höll ju på liksom att bli... Eller jag har ju hållit på att bli liksom deporterad från Colombia.
Ja.
Jag har liksom kämpat för min existens här.
Ja, vi har gjort det. Det blir ju lite vår existens, för att vi kan inte låta dem skicka hem dig själv.
Och Nej, exakt.
Jag är inte så, har inte riktigt de egenskaperna så jag klarar av att bo här själv med grabbarna. Framförallt inte ett halvår, vilket skulle innebära. Du skulle inte få komma hit på ett halvår.
Nej, exakt. Jag menar så här, lite recap. Vad som har hänt är ju att... Det är som att många antar att man bara... Det är ingen som har frågat oss någonsin som så här... Har ni visum eller... Men man kan ju inte bara åka till Colombia liksom. Och bo här. Utan det är ju... Man måste ha visum eller vara medborgare. Och eftersom du är född här så... Är ju du medborgare. Och det blev ju du första veckan vi kom hit. Men... en liten detalj... Är ju att eftersom du är adopterad... så var det lite felaktigheter helt enkelt vid den adoptionen som inte rättades till då på 80-talet. Och det har bland annat med ditt namn.
Ja.
Du har ju haft 2 olika namn. Ett namn i Sverige och sen ett namn här som aldrig ändrades här. Och det har ju vi behövt ändra, eller du har ju behövt ändra det.
Och det var egentligen först för en månad sedan som jag fick... mitt riktiga sedula med mitt svenska efternamn här.
Mm. Alltså efter vi har varit här 8 månader har du tagit.
Ja.
Och man får bara vara i Colombia 180 kalenderdagar per år som turist. Och jag och våra barn har ju varit här som turister.
Mm.
Så. Och de dagarna har ju börjat ticka slut för det här året.
Ja.
Helt enkelt.
Precis. Så vi fick ett uppvaknande för 2 veckor sedan.
Mm.
Där vi insåg att du hade bara till 2 juli på dig att få vara kvar här.
Ja, typ 45 dagar.
45 dagar. Mm. Och vi insåg också att du kunde inte heller förlänga de här turistdagarna, vilket vi trodde att du skulle kunna göra. För det har du redan uttömt.
Mm. Precis.
Så då kom ju paniken.
Ja, men då kom paniken, för då måste ju jag och våra barn ha något slags visum eller någonting. Och det är ju 30 dagars handlingstid på det. Och eftersom du och jag är gift med en colombian så kan jag ju ansöka om ett sånt visum. Men där stötte vi på patrull igen då, eftersom du heter inte samma namn här som i Sverige.
Nej.
Utan vi, du är ju gift i Sverige med mig, så då har du tagit mitt efternamn. Och det är inte registrerat här, utan det skulle innebära ännu en process.
Som vi inte skulle hinna göra.
Nej, som vi inte skulle hinna göra. Så det var liksom bara så här, ett tag så var det så jäkla mörkt. Alltså jag trodde verkligen så här, nu behöver vi åka till Sverige. Vi behöver liksom lämna allt här, lämna alla de vi har träffat, alla vänner. Vi måste lämna barnens förskola, lägenheten, våra grannar. Det var otroligt mörkt.
Mm.
Alltså jag såg, vi såg inte
ens länet. Nej, men sen också kommer ju till den punkten i den här rädslan och ångesten också, att det var ju att man själv skulle nog klara av det. Men man kom till den punkten där våra söner har liksom anpassat sig, de har vänner.
Mm.
Vår äldsta son har blivit inbjuden på födelsedagskalas och fått liksom en Sonic-inbjudan. Det är ju helt fantastiskt.
Det kommer ju liksom i samma veva.
Och det kommer ju, exakt, det kommer i samma veva. Så det är mer så här, hur ska de må? Mm. Ska vi göra samma sak igen tillbaka? Det är ju liksom, det kan vi inte göra.
Nej, och liksom, no offense, liksom, men våra barn går ju på en förskola som är, alltså vår äldsta son, det har vi pratat om tror jag förut, att de räknar ju och skriver och läser på ett lekfullt sätt. Han älskar ju det liksom.
Mm.
Och att då komma till en svensk förskola där man vet att det inte alls är styrt på det sättet.
Mm.
Det tror jag skulle vara, det skulle vara en otrolig bakgång. Mm. Att han skulle gå tillbaka så mycket i utvecklingen.
Ja.
Nej, men så som du säger, alla de känslorna kom jag på. Man bara kände så här, va?
Mm.
Har vi gjort allt det här i 9 månader för att bara lämna det? Alltså allt vi har kämpat för.
Sånt antiklimax.
Ja.
Verkligen.
Ja.
Och sen också, menar jag, andra förslag som vi fick var ju att vi skulle åka till, jag menar, vi har uttömt alla möjliga idéer, liksom att vi skulle bo i Mexiko. Och,
ja, det var några vänner till oss som bara så här, åk till Mexiko, då blir inte kulturkrocken. Alltså åk till Mexiko, så stor, så åk till Mexico City, var där ett halvår, ni kan anställa en nanny. Och jag bara kände så här, och så jättebra museum där. Jag bara tänkte så här, men alltså Mexico City, vet ni inte att det är en av världens farligaste städer? Och de bara såhär, nej, men det är inte så farligt. Man är olika liksom.
Ja, man har olika liksom referensramar.
Ja.
Men när vi stod där insåg vi, liksom, hur ska vi lösa det här? Hur gör vi?
Mm. Det jag känner också är såhär, vi har ju människor runt omkring oss som har hjälpt oss. Som jobbar med liksom visum och översättningar och så. Men det som också är så frustrerande, det är att det går inte att ringa de här människorna. De bara pratar på WhatsApp liksom. Mm. Läser in röstmeddelanden.
Ja, de vill inte prata i telefon. Det är lite så här. Man vill inte prata i telefon.
Ja, det är så otroligt frustrerande när man vill ha svar på frågor nu. Så man kan börja agera nu. För man vill ju kämpa för sin existens här. Liksom. Att det blir fight or flight mode.
Exakt.
Ska jag liksom, okej, ska vi ge upp och så börja avveckla? Eller ska vi kämpa för att få vara här nu?
Och vi valde att kämpa.
Såklart.
Så vi drog egentligen, vi tog hela, använde hela vårt batteri, som du vet vilka alltid säger. Vi använde vårt batteri.
Av insatser.
Av insatser. Så vi gick egentligen.
Vi gick på tre vägar.
Vi gick en väg. Var ju liksom att gå, alternativet vi såg var det var ju söka ett digitalt nomadvisa.
Ja, alltså om man jobbar på distans här mot Sverige eller mot ett annat land, då kan man söka ett visa här för att man får vara här.
Jag tror det kommer till Europa också.
Ja, och det är ju otroligt bra. Och det som vi gör det, vi jobbar ju på distans mot, och inte jobbar mot colombianska företag, så har man rätt ansöka om det. Och det gjorde vi till mig.
Och det gjorde vi fort.
Det gjorde vi på 2 dagar, va?
2 dagar,
ja.
Förberedde hela caset, alla papper, alla dokument, allt som de krävde. Så det var ju ett spår vi skickade in om en visa, och där visste vi liksom, där var ju folk som sa, men det kommer ta en vecka till 30 dagar.
Mm.
Så det är klart att den här ovissheten var ju väldigt, väldigt frustrerande. Mm. Det vi också då fick reda på, men det kan vi ta sen.
Mm.
Men, och det andra spåret var ju det att vi gick en annan väg med Marco.
Mm.
Där vi gick och tog våra dokument, birth certificate.
När vi kom hit så hade vi med oss våra svenska personbevis. Översatta, apostillade, allting. För att
ja, det skulle komma till.
Ja, för ja. Vi visste att vi skulle behöva dem.
Ja.
Ja.
Och då tog vi dem till registreringskontoret, till mm. Skatteverket här.
Ja.
Och vi var ju nervösa. Vi var ju supernervösa.
Det man ska veta är att när man liksom gör såna här saker i ett sånt här land, så har man ju inte, som i Sverige, har man ju alltid rätt till tolk. Här har man inte rätt till tolk, utan du ska ju prata spanska. Ingen pratar engelska.
Mm.
Så du måste ju lösa en översättare. Och ska du ha en översättare så behöver den kunna uppvisa att den är auktoriserad. Annars så kan du ha med någon som liksom hjälper dig lite. Så vi tog ju med någon som hjälpte oss och liksom sa att han var vår spansklärare. Liksom.
Mm.
Och ja, fortsätt.
Ja, och sen vet man inte heller hur lång processen är. För det finns ju inte givet det här i handläggningstiden. Eller det här är det ni ska inkomma med. Utan det är ju liksom det är någonting som hela tiden man får feedback på plats. Man vet aldrig hur ska det här sluta. Hur lång tid tar det.
Nej.
Men slutligen så godkände de ju ändå dokumentationen. Och då har vi fått höra innan att det här tar ju liksom 90 dagar. För det tar ju vanligtvis 90 dagar. Det blir mycket detaljer här. Ja. Men that's the way it is.
Nej, men de hade också sagt att våra dokument är för gamla.
Men de godkände dem. Men sa det att vi behöver någon som kan översätta. Som kan godkänna att de här dokumenten är översatta på engelska. På riktigt. Från engelska till spanska.
Ja.
Och det måste vara en colombiansk översättare.
Mm.
Okej, tänkte vi. Men det har vi ju än. Samma person som hjälpte mig när vi kom hit, han jag kallar för James Bond. Jag ringde honom och sa så här, du, jag behöver en tjänst. Jag behöver att du hjälper mig med en grej.
Mm.
Han bara okej, och så berättade jag. Jag behöver att du godkänner de här papperna vi har, den här översättningen från Sverige, att den är korrekt. Han bara, kom till mitt kontor imorgon. Och det gjorde vi.
Mm.
Han tog fram sin stämpel, han tog fingeravtryck på allting och han tog sin signatur.
Uh-huh.
Och så sa han lycka till.
Uh-huh.
Och så frågade jag liksom, vad vill du ha för det här? Och han bara så här, it's a favor for you. Okej.
Okay. Mm. Men det, någonstans så kan man ändå tänka sig att Colombia, som du säger, allt det här liksom, ingen struktur, man vet inte vilka papper, det är olika för varje person man pratar med. Så finns det ändå en grej som en vän till oss sa. Hon sa så här, det är ändå Colombia. Allt är möjligt.
Mm.
Alltså det måste man, i det här kaoset, i det här, så finns det ändå ett slags hopp.
Mm.
För att man inte har den här strukturen.
Mm.
Och vi har ju liksom aldrig mutat någon.
Nej.
Vi har liksom aldrig gjort något sånt. Och det, vi har frågat människor, hur funkar det? De säger så här, nej. Det gör man inte.
Nej.
Att på notarium.
Det handlar väldigt mycket om personer du träffar. Ja. Det finns ju, de här skattekontoren finns ju runt om överallt i de olika.
De är lokala.
De är lokala.
Liksom.
Ja. Så liksom, ja, så liksom idén bakom ligger lite så här. Om det blir dåligt bemött på den ena, försök på den andra.
Ja, för de sitter inte ihop.
Nej, de har ingen dialog, de har ingen kommunikation eller register eller någonting med varandra. Men nu fick vi det här dokumentet och tack vare våran vän som är officiell översättare så gick vi tillbaka med dokumentet och lyckades registrera vårat äktenskap.
Mm.
Men då fick vi ett dilemma.
Trots att du har olika namn liksom.
Ja, men då fick vi ju ett dilemma.
Vad var det?
Det var ju dilemmat att vi fick reda på att om du får, if they gives you deny. If they denies the,
ja, alltså på visumansökan.
För du har ju en digital nomad visa.
Mm.
Om de inte godkänner den så kan du inte ansöka något marriage visa för ett halvår senare.
Och då måste jag lämna landet direkt.
Ja. Så jag plötsligt hade vi löst marriage-visa. Men det var liksom inte värt någonting.
Nej.
Om inte den här grejen vi stressar igenom blir godkänd.
Nej, exakt. Nej, nej men alltså det är ju det som blev så sjukt.
Mm. Så det blev lite status quo där liksom att okej, nu har vi båda alternativen.
Mm.
Och sen gick vi tillbaka och registrerade grabbarna. De är ju colombianska medborgare nu.
Ja, halleluja.
Halleluja, det tog hela dagen.
Det tog 5 timmar på ett kontor med en 3-åring och en 5-åring.
Ja. Och i slutet skulle de ge sitt fotavtryck och sitt fingeravtryck.
Mm. Och lycka till på en 3-åring.
Jävla liv om man säger så. Ja. Han vägrar ju va. Mm. Ja, det var ju kaos. De kommer aldrig glömma oss på det här registreringskontoret. Nej, vilket nej. Jag tror är bra.
Ja.
Så nu är de registrerade.
Nu är de registrerade. Vårt äktenskap är registrerat. Och sen som du säger, sen hamnade vi i någon slags... Ja, du har sökt om det här visumet. Får du inte det, du blir denied. Då behöver du ändå lämna landet. Trots att du är gift med en colombian och mamma till colombianska barn. Och där är det, blev det också sånt otroligt så här ångestpåslag.
Mm.
Bara, vi som bara försökt göra något bra.
Mm.
Och så blev det bara fel.
Varför stressar vi med det här digitala nomadvisat? Varför gjorde vi det nu vi låsta?
Ja, vi frågar liksom, kan man dra tillbaks visum?
Och det kunde man. Det kunde
ja, det tar 15 business days. Och sen ska du in med det nya. Så då måste du ändå lämna landet.
Mm.
Det var jättemånga som tyckte jag skulle åka tillbaks till Sverige själv. Och ansöka på konsulatet i Sverige. Och sen komma tillbaka. Men det var bara, tänk om jag inte får marriage visa heller.
Mm.
De hittar någonting. Då får jag inte komma in i landet ens. Nej. Då är ni fast här. Utan mig.
Mm.
Och du har ju inte ens liksom ett korrekt svenskt pass typ.
Får ju ta bort det där podcasten. Men så där hade vi liksom en tid av nej, men så man liksom rannsakar sig själv. Man fick också en tid att vara väldigt tacksam över det man har. För det är väldigt lätt att man liksom bara går ut i det här fantastiska vädret. Allting är grönt. Man liksom går och klipper sig för 40 kronor. Man liksom, vi lever ett väldigt skönt liv och vi har jobbat hårt för det.
Vi har byggt det liv som vi vill ha.
Så ska det liksom dras.
Det har varit jävligt jobbigt att bygga det här livet.
Jo, men så är det ju. Allt som är bra är jobbigt
exakt,
att göra.
Ja, men det är också det jag tycker är så intressant. Det är så här, för man kan också dra, jag har dragit så himla många kopplingar de senaste dagarna till, ja men det pågår ju, det vet ju alla, liksom i Sverige ett paradigmskifte i hela migration- och invandringspolitiken.
Mm.
Där man ska vilja göra det svårare att få uppehållstillstånd, inte ta emot så mycket människor, svårt att bli medborgare, allt ska vi bli väldigt svårt och väldigt jobbigt. Och när man själv går igenom en sån här kamp för att bli, få bo här.
Mm.
Du skakar på huvudet.
Jo, absolut. Det är ju en kamp.
Ja, men det är en kamp. Det är klart att jag har inte, vi har inte så här, ja men det är döden vi återvänder till. Vi kan ju ändå återvända till Sverige. Absolut. Så många som flyr har ju liksom inte så bra alternativ. Men det de har misstagit sig, som jag tycker i alla fall, det här är Hannes personliga åsikt. Det jag tycker att de har misstagit sig, de här politikerna som ska göra det så himla jobbigt för alla. Det är att bara att komma till ett nytt land, göra alla de här basic sakerna, starta ett bankkonto, hitta ett boende, skola in på förskola, lära sig språket, förstå systemet. Där är du redan en vinnare när du har tagit igenom det. Den förändringen man går igenom som människa, hur stark man blir, allt man får med sig, om man liksom är lagd så, om man har möjlighet till det, då är det andra inget bekymmer, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, men så är det.
Och det har de inte räknat med, att alla människor som, inte alla, kommer man till Sverige, man har gått igenom, färdats den här hemska vägen, gjort alla de här sakerna, då gör man väldigt mycket mer för att få stanna. Liksom.
Ja.
Det är inte en sverigedemokrat som har flytt. Liksom.
Nej, nej. Och skulle jag lägga till det så är det liksom Absolut, jag håller med. Och det de inte heller har tänkt på, vilket är en del av det du säger, att ta sig igenom alla de här momenten som kan verka väldigt triviala för människor som har det i everyday life. Jag bara swishar, jag bara går dit och sådär. Men liksom, det gör ju också att man hamnar djupt i etableringen och man bygger en community, man får människor omkring sig, man bygger identitet, man bygger liksom en kärlek till ett främmande land. För att ta sig igenom de här bitarna så blir det också, det är ett sätt att bli en del av det om du inte är född i det liksom. Så jag tänker etableringen som vi sa lite på skoj men ändå allvarligt liksom, att vi vill inte flytta hem igen.
Nej.
De kan kalla att folk ska flytta hem och det är, folk ska åka hem och folk, men det kanske inte är ett hem i den definitionen längre. Nej. För det hemmet har man ju skapat här.
Exakt.
Det är en etableringsfråga. Uh-huh. Och jag undrar verkligen vad det kommer ta sig för. Jag undrar verkligen vad det kommer ta sig för uttryck när de ska liksom pressa människor i den här riktningen som är så mot deras natur och framförallt mot deras överlevnadsförmåga.
Precis.
Jag vill inte vara med och se det liksom.
Nej. Absolut inte.
Och jag menar, då är vi ändå till skillnad från liksom, även om vi har resurser, vi har nätverk, vi har också etablerat oss här, precis som väldigt många i Sverige gjort som bott där väldigt, väldigt, väldigt länge, så kändes det ändå som att man liksom slogs med näbbar och klor.
Ja, men det är som jag kände, man slogs för sin överlevnad.
Ja.
Ja.
Och ja. Det är liksom en märklig känsla. Och det är ett uppvaknande också.
Mm.
Det är ju liksom.
Ja, men nu har vi liksom gått händelserna i förväg. För att det vi kan säga är att samtidigt igår som vi skulle liksom åka och registrera våra barn så fick vi faktiskt, nej förrgår, men kvällen, så fick vi ett mejl om att min visumansökan faktiskt har blivit godkänd.
Mm.
Så det gick väldigt snabbt.
Mm.
Det var väldigt mycket smärta under de här dagarna.
Mm.
Och sen så har liksom på 2 veckor så bara föll allt på plats.
Mm.
Efter otroligt hårt jobb, såklart.
Mm. Och ovisshet. Ovisshet liksom. Uh-huh. Om man ena sidan liksom plan B klappar ihop eller hur gör man då liksom?
Ja, men hela tiden har man också det här worst case scenariot på något sätt.
Fram till en viss punkt som ändå känner så här, nu har jag uttömt allt.
Mm.
Vi pratade även med advokatbyrån som har hjälpt oss väldigt mycket.
Uh-huh.
Så när vi har liksom fått information, vi hade all information från alla håll och kanter, då kunde vi ändå till slut känna så här, nu kan vi inte göra mer.
Nej.
Och någonstans känner man ändå så här, i alla fall jag gjorde det rent spirituellt, att det, vi har liksom inte haft alla de här liksom motgångarna och medvinden och liksom fått bygga det här livet bara för att det ska liksom tas från en, utan manifestera det.
Mm.
Manifestera liksom att nej, det här är bara för oss att bli lite mer ödmjuka för det vi har. Det är lätt att man liksom tappar bort den här ödmjukheten liksom.
Ja, nej men alltså tacksamheten som du säger för att liksom gå ut i solen, ta en kopp kaffe, andas, gå en promenad, bara titta, liksom lyssna på djuren.
Mm.
Den tacksamheten är ju helt enorm.
Mm.
Och det är viktigt att liksom den ska följa med framåt,
ja.
Tänker jag.
Tycker jag också.
Så det var ju liksom bakgrunden till varför vi inte har poddat på taket.
Exakt.
Vi har haft fullt upp.
Mm.
Och i slutändan så liksom, man ska inte skylla på någon annan, men alla ansvar för sig själv, men ja.
Och det har vi liksom mer konkret har vi lärt oss, det liksom att vi måste bli lite bättre på det här med datum.
Ja.
Att inte liksom, nej men det är väl någon gång då, utan liksom det är vi lite svaga på. Det är bra att leva i nuet, det är vi bra på, men man kanske ska ha koll på när sitt visum går ut eller när det kan man inte anförtro dem som hjälper oss, för att det är så mekaniskt allting. Alla som hjälper en eller jobbar med en, det är så mekaniskt.
Ja, men och det var också någonting jag tänkte på, som jag sa innan, att i Sverige så, jag menar, man håller på så här och söker om visum och så, då har man ju oftast kontakt med myndigheter, så har man rätt till tolk. Och det ska de utreda nu om att ta bort. Mm. Att i Sverige ska man inte ha rätt tolk. Och jag som också har varit på sjukhus med liksom, och så sökt vård. Där man liksom sitter typ med Google Translate eller försöker hanka sig fram. Kan jag ändå säga att, eller att vi har kontakter som ska hjälpa oss. Att, det kommer skapa tyvärr tror jag ett väldigt dåligt samhälle. Det kommer skapa kriminella nätverk som säger att de ska hjälpa människor att tolka. Och att liksom i kontakt med myndigheter som inte kommer bli bra för Sverige.
Nej, men så är det, och det jag menar, så är det ju här, jag menar, när man kom in på notariet i El Poblado, där är det ju stora affischer som sitter uppe, nu vet jag inte exakt vad det står på spanska, men översatt på svenska i det här fallet så här att liksom, anlita ingen till någonting du själv kan göra.
Mm. Precis.
Och liksom, det är klart att man kanske inte kan få översättning, men det de menar med det är att det finns väldigt många människor som utger sig för att de ska hjälpa dig med saker och ting mot betalning.
Mm.
Och man ska verkligen, verkligen se upp med det.
Mm.
Det är ju sånt, det är det skuggsamhället som byggs upp som du säger.
Ja.
Sen vet jag inte om de här politikerna som främjar de här idéerna, om de egentligen bryr sig, eller om de kanske vill ha ett sånt samhälle. De kanske vill att människor ska råka illa ut, ska råka ut för av kriminella element, bli utnyttjade för just den orsaken att inte vilja komma. Jag menar, man kan faktiskt se det så också, att det är det Tobias Hübinette säger, liksom, de gör allt för att man inte, för att man ska ge upp.
Ja, för att man ska välja bort Sverige,
ja.
Helt enkelt.
Ja.
Ja. Ja.
Så är det.
Så är det.
Och det gjorde vi också.
Vi valde bort Sverige.
Ja. Så det här, det behöver inte vara en dålig sak. Nej. Kanske, vem vet. Men ja. Härligt.
Nästa ämne.
Nästa ämne. Vi hoppar långt ifrån det här ämnet. Vi hoppar till...
Vi säger pausmusik här.
Exakt, pausmusik. Vi hoppar till New York.
New York.
Till New York, till en tak... takterrass någonstans. Där sitter en äldre kvinna.
Och hon ska också fly Sverige.
Mm. Hon tittar på lägenhet där som är så här skengrej, men det ska vi inte gå in på nu.
För 45 miljoner dollar.
Miljoner,
nej, 45 miljoner.
Kronor.
Ja.
Och hon ser helt förvirrad ut. När hon sitter där och jobbar. Hon är ledsen också.
Hon
tycker att hon har blivit...
orättvist behandlad.
Precis. Vem är det vi pratar om?
Gudrun Sjödén.
Dokumentären.
Va?
Nej.
Oj.
Det är inte min målgrupp liksom.
Du är inte hennes målgrupp.
Jag är inte hennes målgrupp. Nej,
nej, men det är inte jag heller riktigt. Det är ju mer lite äldre kvinnor. Jag kanske börjar komma upp i målgruppen.
Nej, det hoppas vi inte.
Kulturdamen.
Okej, okay, man får gifta om mig i Colombia då. Men
vi såg ju den här dokumentären på SVT, Persona non grata, om missfröken fru eller något, Gudrun Sjödén, som handlar om hennes företag, som heter Gudrun Sjödén. Förra året blev granskad av Aftonbladet, Expressen, gällande en väldigt dålig arbetskultur. Att hon har uttryckt sig rasistiskt, att det inte är så himla trevligt att jobba där. Och då har de gjort en dokumentär om det på SVT, där hennes historia får komma fram, där hon får berätta hur hon upplevde det här drevet som var mot henne då. Och där befinner hon sig bland annat i New York, för hon tänker att hon ska emigrera
från Sverige.
Från Sverige, för att man får inte säga någonting i Sverige längre. Va?
Inget rasistiskt.
Nej, men man får säga. Nej, precis. Och i New York, där är det mer okej, tycker hon, att man, där får man mer så, där kan man mer säga så lite saker.
Mm.
Men det är ju inte sant.
Nej.
Nej. Det säger de ju åt henne i den här dokumentären, de som jobbar i New York. Att, nej, men här får man inte heller hålla på och säga saker om människors hudfärg och ras. Det är inte okej heller.
Men vad är det egentligen hon har gjort? Hon har uttryckt sig rasistiskt. Hon har liksom dålig arbetskultur. Och det är där det har varit ett genomgående tema egentligen.
Ja.
För hela hennes företagskultur.
Precis. Och då hon har inte brytt sig riktigt.
Hon har inte brytt sig. Hon har ändå liksom svarta anställda i New York som talar om, som hon fortfarande hävdar att hon ska kunna säga vissa saker och göra vissa grejer.
Mm.
Och varför de inte har svarta modeller och det ena med det andra liksom. För att hon, kort gott egentligen hennes affärsmodell och hennes liksom branding bygger ju på inspiration från alla ursprungskulturer i världen.
Inspiration egentligen. Är ju så här fint ord. Jag tänker att det bygger väl lite på att hon snor från.
Jo, det gör det ju. Men det jag tänkte komma till därefter. Jag är lite långsammare än vad du är. Men det är ju ändå en form av inspiration. Men egentligen så är det liksom en kolonial takeover som hon gör och som hon har blivit ifrågasatt. Hon är inte särskilt ödmjuk. Hon är inte särskilt trevlig. Och säger rasistiska saker som skadar.
Och hon fortsätter hela dokumentären igenom att säga rasistiska saker nästan.
Ja.
Mm.
Hon menar att det var väl inte så himla farligt. Det var inte riktigt så hon menade. Och vill inte folk höra det, då ska hon inte säga det.
Hon har sagt några rasistiska saker, men hon är inte rasist.
Nej.
Och det är ju en så här filosofisk fråga på något sätt. Att jag har mördat en person, men jag är ingen mördare.
Nej.
Så.
Mm.
Det, vad tänker du när du ser den här personporträttet eller dokumentären om Gudrun?
Nej, men jag tycker att hon sa det egentligen bäst utav alla, chefen för Amelia.
Amelia alltså, Adamo.
Vad säger du?
Amelia Adamo.
Ja,
ja.
Men jag vill inte lämna henne, jag vill bara ge en hint. Nej, men jag tycker hon sa det väldigt bra, liksom, att det är en generationsfråga. De kallar dem för okay boomers.
Mm.
De är födda mellan 51 och 73.
Ännu tidigare tror jag, 40-talet.
Är det? Mm. 40, ja. Och hon menar på att den generationen har liksom blivit rätt liksom påvisad eller liksom bevisar att de liksom, de bara säger saker.
Mm.
Och tycker bara att människor ska acceptera det.
Mm.
Men det är inte så farligt. Han var svart. Jag såg inte vad han sa. Jag såg inte vad hon sa för att hon är så svart. Jag kunde inte se hennes mimik för att hon var så svart.
Mm.
Och jag sa det till henne att du måste tala tydligare så se vad du säger för att du är så svart.
Mm.
Det tyckte Gudrun var liksom, men det, så kan jag väl säga.
Mm.
Har jag gjort någonting? Men jag är inte rasist.
Nej.
Så jag tycker hon sa det igen för understryka liksom att det är en generationsfråga.
Mm.
Att väldigt svårt att förhålla sig till de här sakerna.
Men det, som du säger, det har varit så okej så länge för dem att säga exakt vad de vill. Mm. Om vilka människor som helst.
Mm.
Och sen har inte de hängt med. De förstår liksom inte.
Nej.
Så jag menar, du och jag har ju liksom myntat ett nytt uttryck här. Mm. Liksom att ja, men det där är en Gudrun.
Mm.
Den där personen. Mm. Det är ju jättehemskt kanske att säga. Men det är alltså bara för att förstå det här att så här, vi kan inte förändra dem. Det går inte att förändra den här generationen. Det är bara på något sätt att vänta på att det kommer försvinna.
Exakt. Och jag tycker att hon gör det så bra. Asia Jones som är med, som vi har haft lite kontakt med. Hon förklarar verkligen otroligt bra, tycker jag. Hela liksom hur hon uttrycker sig och vad som är rasism. Och liksom hur de använder sig utav den här inspirationen utan att ge någonting tillbaka.
Mm.
Men hon förklarar det så väl. Och alla människor, de här HR-cheferna, alla människor runt Gudrun förklarar ändå väldigt tydligt för henne vad som är fel. Och ändå säger hon att det är så synd om mig.
Uh-huh.
Vad ska jag göra nu?
Uh-huh.
Jag har ju bara gjort mitt bästa.
Mm.
Så det går, när det inte går liksom att förklara på alla håll och kant som går, då är den här generationsfrågan som Amelia påtalar, liksom, som jag tycker har öppnat en helt ny portal för mig.
Mm.
Det förklarar väldigt mycket saker. Även hur människor säger saker till oss i våra närhet.
Mm. Mm.
Och människor som mejlar eller skriver. Liksom, oftast när de skriver någonting lite märkligt, lite så här halvrasistiskt. För att de tycker så här, men jag tycker att jag kan säga det för jag är inte rasist.
Mm.
Men det är precis andra vägen runt. Mm. Och man kan inte förklara det för dem heller för att de förstår inte.
Nej, och sen tror jag att det finns liksom också i den generationsfrågan. Så, för det hon gör är att det beteende tycker hon är okej. För att Hon har ju byggt ett företag som omsätter nästan 1 miljard om året. Och då, det är de här hårda värdena av prestation som de hela tiden, den här generationen, är liksom driven av.
Framförallt den generationen.
Ja, men det är det jag säger. Det är bara prestation.
Har du ett bra jobb?
Ja, och att gör man inget så är man inget.
Nej, nej.
Det är det enda. Du ska ha ett jobb, du ska ha det, du ska visa vad du kan. Sen om jag säger rasistiska saker, är otrevliga mot min personal, de mår dåligt av att gå till sitt jobb. Det är skitsamma.
Ja. Är du en kreatör och du lever liksom day by day och du gillar att resa, du gillar att spela musik och du gillar att sätta fram en hatt någonstans i Visby liksom under liksom någon vecka 29 eller något sånt där och känna extra på det. Och du har en vettig, intelligent idé, men det är inte värt någonting.
Nej, nej,
det är inte värt någonting. Du ska ha ett jobb, va?
Ja.
Två bilar gärna. Två bilar. Stort hus.
Mm.
Det är det vi har hört folk säga till oss. Varför har ni inte ett större hus? Liksom?
Varför har ni inte fler saker?
Varför inte fler saker?
Vad ska ni göra med alla saker nu när ni ska flytta? Ja. Vad ska ni göra med grejerna?
Exakt. Så det är intressant ur den vinkeln tycker jag. Liksom att,
okay, då vill alla också ha våra saker.
Exakt. Sen säljer de.
Ja.
Men intressant liksom. Det är ny info för mig.
Ja. Men känns det inte lite skönt då?
Jag tycker det känns jätteskönt. För jag har själv faktiskt verkligen funderat så mycket över varför man inte har nått fram till den här generationen. Sen ska vi inte dra alla över samma kant. Men ändå liksom så här, en betydande del. Varför når man inte dem? Ja. Och det är ju också den generationen som man själv är uppvuxen med. Det är det som är så jävla ironiskt egentligen.
Mm, mm.
Så det är klart när man tänker efter, alla ens idéer kanske inte alltid nådde fram vid släktmiddagen. Eller, alltså jag menar, det är intressant överhuvudtaget hur mycket som ändå ligger i generationsfråga. Alla generationer har sitt liksom.
Ja.
Millennials, baby boomers, generation Z som man pratar mycket om nu. Så liksom alla har ju sitt, så man ska inte liksom säga att det ena är sämre än det andra. Men det gav mig liksom ändå så här, okej, grönt ljus, jag behöver inte fundera över det mer.
Nej, det är liksom, det är en nyckel.
Det är nyckeln.
Ja, så att förstå relationen.
Sen finns en andra aspekten som är intressant med den dokumentären.
Mm-hmm.
Som inte handlar så mycket om den, liksom, den rasistiska delen.
Ja.
Utan så handlar det mer så här, vem är boven här?
Ja, det får en liten vändning.
Eller hur? Ja. Eller hur? För man har ju väldigt svårt att fundera över så här, för den vänder ju lite. För hon har ju en vd.
Ja, så de skyller allt på Gudrun.
De skyller allt på Gudrun.
Mm.
Medan det också kommer upp att vdn är ju inte så här Guds bästa barn. Jag tänker så här, ägaren anställer oftast någon som är likasinnad för att driva bolaget. Oftast är det så.
Mm.
Så det tog ett tag att förstå liksom så här, är det synd? Är Gudrun liksom, är hon ett offer?
Ja.
Och det är den vdn som är den onda.
Exakt.
Eller är det vdn som är ett offer? Och Gudrun är onda. Eller är de i det här ihop?
Ja, är det en PR-strategi?
Är det en PR-strategi?
Mm. Och man kommer någonstans så handlar, förstår man också att det handlar om hur det här har hänt. Vi ska göra alla de här grejerna på pappret som gör att det blir bättre. Men hur, vad är bästa PR-strategin för att företaget ska överleva?
Mm.
Vem tar på sig skulden? Vem kastas under bussen? Vem
avgår? För det är ett miljardföretag vi pratar om. Det här är smarta människor. Det här är intelligenta människor.
Ja.
Hur ska de göra för att det här inte liksom ska bli... Liksom, de bara sticker hål på det här och det liksom blir zero.
Precis.
Precis.
Men man får titta på det, så får man fundera lite.
Ska man göra det?
Jag tycker du ska dra din teori.
Nej, men det som var intressant var ju där att i slutet av dokumentärer så kommer det ju två, för er som vill titta på det här så behöver vi inte lyssna vidare, men där kommer det ju två HR-chefer hem till Gudrun.
Mm.
Och inte konfrontera henne, men de vill liksom reda ut saker och ting.
Mm.
Och det de säger är ju så här att Gudrun, varför har du inte hängt ut vdn?
Det är ju hon som har gjort det.
Det är hon som har gjort det här.
Sagt de här rasistiska sakerna.
Sagt alla saker, gjort allt det här.
Mm.
Och då vinner ju Gudrun på att hon tar på sig allting.
Mm.
Men det finns ändå en känsla av och en bevisning av att det kanske inte är Gudrun som har gjort det.
Mm.
Och på så vis så kan de ändå behålla varumärket. Det blir inte så då går det förändra varumärket om de kan ha kvar namnet.
Ja, men det som de har gjort är ju att
Hon äger 100% av bolaget.
Hon äger alltså bolaget. Hon är som konsult. Mm. Men utåt sett avgår hon som anställd.
Ja.
Och den här vdn säger hon ju själv att det är hon som har... jag har aldrig jobbat med någon som har drivit upp företaget så här hårt med vinst. Mm. Men det har ju bara jag gynnats av.
Mm.
Och därför vill hon inte göra sig av med den här vdn som har gjort de här sakerna.
Så hon tjänar på att ta allting på sig.
Ja.
Men ändå få en offerkofta tack vare SVT-dokumentären.
Exakt. Att
det är lite synd om henne. Och är det så att de har lurat den här gamla tanten?
Mm.
Det är lite den känslan man får. Och jag tror exakt det är den känslan de också vill ge med sig.
Mm.
För att kunna bibehålla det här imperiet.
Ja. Och fortsätta.
Och fortsätta.
Men sen åker hon utomlands till nästa, till Indien. Och så snor hon lite av deras kultur och sätter det på vita modeller.
Mm.
Mm.
Life goes on.
Life goes on. Mm. Show business. Exakt. Tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.